En podcast från Aftonbladet.
Karin!
Har vi börjat?
Ja!
Oh my god! Hej Tone!
Tone!
Tone Karin!
Jag satt och gjorde sista minuten research.
How are you?
Eller jag kollade mina meddelanden om okay. Jag ska vara helt ärlig.
Jag ska kolla min e-mail. Inga mail.
E-mail.
Nu kan vi fortsätta.
Det är bra. Det är bra. Det är bra, det är bra, det är bra. Det är bra. Hur är det med dig?
Okay. Inte för att bryta fiktionen, nej. När det här spelas in så är det ju min näst sista dag innan semestern.
Ja, samma här. Nej det är det verkligen
absolut
inte.
Absolut inte.
Nej, alltså, jag hade en plan om att det skulle vara min näst sista dag innan semestern, men nu, min semester bara försvinner in i fjärran.
Så är det för dig.
Den är långt borta.
Så är det för dig.
Men för dig är det mer ett hard stop.
Och jag känner typ att det som ska bli så skönt, alltså för att nu har det verkligen varit väldigt mycket Tone för mig.
Ja.
Och jag känner, vad är det för psykopat som hela tiden ska dyka upp i bild?
Hej, hej!
Så det ska bli så skönt att inte
ska du
vara i bild.
Ska du ta en paus? Hur ska du göra med sociala medier i sommar?
Nej, eftersom jag fortfarande är i marknadsföringsmode med boken så kommer jag inte ta. Jag kommer att reposta sexiga tjejer med boken hela sommaren.
Kommer du ihåg vad du sa till mig?
Reposta allt.
Och jag tyckte det var fruktansvärt pinsamt.
Men jag repostar faktiskt inte allt, utan jag repostar det som är väldigt estetiskt pleasing. Ja. Så när någon lägger upp boken i en väldigt bra miljö så får den en repost.
Ja, som är kongenial med boken.
Nej, utan det kan bara vara typ så här: wow, häromdagen var det någon som var vandrade som la upp. Det är inte kongenialt på boken.
Eller
typ
verkligen inte.
Ett par som bara låg och man hörde så här regnsmattor mot rutan och någon låg och läste. Och så bara
mysigt.
Så mysiga när man är så wow, och mysigt att man får vara med där.
Ja, men då vet vi.
Då vet du med det. Men, och när det här sänds så är jag ju i Paris.
Ja.
Och då är jag så nyfiken på hur min sommarstil är.
Ja, för vad har hänt sen sist?
Alltså, det som har hänt är att du har
haft vissa bakslag.
Nej, enorma bakslag. Vissa bakslag, jag har fått enorma bakslag.
Du hade så högt flygande planer.
Jag vet,
och specifika planer.
Jag hade väldigt specifika planer. Men jag köpte ju en klänning, den var för kort.
Ja.
Så nu har jag köpt en skort.
En skort?
Ja, för jag vill ingen fransman ska ta mig i brasan.
Nej.
Så om de tar mig i brasan så ska
fram.
Nej, den ska vara en skort där. Och så har jag köpt en ny klänning, men nu ska jag inte ens säga någonting än, för att nu ingenting kommer säkert passa eller hit och dit.
Nej.
Men det är ju lite när man
du
är
har
lång.
Inte ens skickat någon bild till mig.
Du får se när det är klart.
Ah, okay.
Och du har ju köpt, men ska jag säga, du har ju köpt så snygga Celine-glasögon.
Jag har inte köpt dem.
Nej, du fick ju dem av din kille. Men det var faktiskt inte dem jag menade att jag ville ha.
Nej, okej, du tycker de var fula.
Nej,
eller?
De är så snygga, men det var inte dem jag menade.
Nej, okej. Nej, men så att min sommarstil är bara
ingen BH och de Celine-glasögonen.
Och mina jätte uttvättade stora t-shirts.
Jag vill att du ska veta att när vi pratade om det här med ingen BH på Gotland, att det var ett 18 minuter långt samtal.
Kan jag säga så här, det var inte drivet av mig.
Jag ska säga att det var inte drivet av, det var verkligen,
det var
vi var två goda kolsupare.
Inte drivet av mig.
Men jag klippte ner det, kanske 2 minuter.
Okay, tack.
Men det här kan jag säga, jag sitter ju och tittar tillbaka på allt råmaterial. Mm. Att det som kan göra att samtalen blir väldigt långa, det är att ingen av oss bara kan vara så här, okej, och så går vi vidare.
Nej.
Utan det är alltid att den andra är så här, fast det jag sa. Alltså vad kan du hålla på för alltid?
Det var mysigt.
Ja, men det är så jävla roligt.
Alltså,
där är vi verkligen lika, du och jag.
Där är vi lika, men det var ändå du som drev det.
Ja, nu kokar hela kroppen. Men i alla fall,
det är om det. Nu har vi, det här är ju vår bokcirkel.
Ja, det är det verkligen. Och vi ska prata om den här boken idag, Mother Mary Comes to Me av Arundhati Roy, som på svenska heter Mitt
skydd och min storm.
Mitt skydd och min storm.
Mm.
Vad tycker du om den svenska titeln med tanke på vad boken handlar om?
Den är ju inte alls lika bra. För att mamman i boken heter Mary. För å andra sidan, den engelska titeln,
den här,
hur är den bra?
Bra
är den?
Är det den Beatles-låden?
Ja, men alltså, hon älskar ju Beatles.
Jo.
Och så det är väl en viktig liksom referens för henne, men för mig så känns det inte som en jätte, alltså titeln är inte det bästa med boken.
Men innan vi ger oss in, jag ska bara säga en grej om det här innan vi pratar lite mer om självbiografin och vad vi tycker om att läsa det, men Det är så, det här mitt skydd, min storm. Mm. Jag hade en helt annan förväntning på vilken sorts förälder du skulle vara med, ja, den titeln. Ja. För att om man tänker att någon är någons skydd så, mm, är det ju något positivt. Mm. Men efter att ha läst den här boken...
Storm är ju också positivt. Det är
bara så, wow!
Kolla, det händer en massa spännande, nej, saker. Men det borde vara så...
Min förövare.
Min piska och min förövare
växte upp med. En kärring jag växte upp med. Det hade varit min titel.
Ja, min häxa, min piska.
Men det är typ också någon positiv konnotation med piska.
Häxa. Också, jaha, häxa.
Häxa, exakt.
Ja. Nej, ja, det är svårt att...
En förövare jag hade som förälder.
Ja.
Det är min förslag till titel.
Ja.
Så bra om vi börjar föreslå nya titlar till alla böcker vi har läst.
Det är inte en jätte... Jag förstår vad du menar, men det är inte en jätte... Som titel betraktat är det, men
det
inte
är beskrivande.
Jättebra. Den skulle kunna heta Ultravåld.
Ja, precis. Ja, men typ low-key.
Ja.
Förutom att det här är ju ett barn som inte vill frigöra sig för sin förälder.
Nu ska jag berätta lite kort om Arundhati Roy.
Ska vi inte prata om vad vi tycker om att läsa självbiografi?
Jo, det gör vi.
Vad tycker du om att läsa självbiografi?
Ja... Det är en väldigt svår genre, tycker, mm, jag. Jag älskar ju biografier, riktigt bra biografier.
Andra, ja.
Om andra av en riktigt bra biograför, eller vad det heter. Biografi,
det är så jävla mysigt att du älskar det.
Jag dör för biografier. Men självbiografier, otroligt svår. Jag försöker nu komma på en enda riktigt bra självbiografi. Ja, men det är väl så... Simone de Beauvoirs, liksom.
Jättebra.
Alla hennes böcker om sitt liv, otroliga. Ja, men tänk på någon annan.
When the going was good.
When the going was
av
good.
Great, vad heter han?
Jag vet han nu igen.
When, som jag läste förra sommaren.
Ja.
Men
det
är ju inte
det.
Så.
Nej, men det är mer så en.
Det är ju inte så här, oh my god, mitt tuffa liv.
Nej.
Great on When the going was good av Graydon Carter.
Carver, just det.
Carter som
Graydon Carter.
Ja, men det är bara att jag är skåning som jag säger så där.
Mm.
Han är chefredaktör för Vanity Fair.
Mm.
Och det är ju bara kul för att det så här handlar om så här New York under så här tidningens guldålder. Och de så här, ja, tar limousin till och från varenda möte. Och han skriver typ om vilka expenskonton de hade. Alltså, ja, den sortens... För det handlar om en sån specifik tid i media också. Så det, ja, handlar inte så mycket om honom.
Nej.
Och jag tycker det är väldigt intressant alltid att läsa om folks jobb.
Ja.
Det älskar ja, jag.
Nej men man kan väl prata om så Barack Obamas självbiografi.
Ja, jag har inte läst någon. Hur är de?
Nej,
liksom?
Men politik självbiografier.
Ja.
De är ju otroligt dåliga för det mesta.
Alltså, som Magdalena Anderssons senaste.
Ja, jag har faktiskt inte läst den, men den fick ju väldigt dåliga recensioner, ja, förödande recensioner. Men de är ju, oftast tjänar de ju bara ett syfte att de ska liksom optimera bilden av den här politiken, ja, i väljarnas ögon. Och det blir ju inte litteratur och det blir ingenting liksom.
Nej.
Och jag tror att det är någonting med politiska självbiografier idag, när jag tror att idag det som har hänt med sociala medier och liksom... Media, liksom politikens och mediernas kollaps, de gamla strukturerna, är ju den här längtan efter autenticitet. Mm. Liksom att folk också, tror jag, kan bedöma eller söker det. Och också, det blir så extra mycket cringe liksom, när det känns väldigt tillrättalagt, ja, eller optimerat. Liksom. Sen kan man säga att det är en ny typ av optimering, ja, som är optimerat då för den här nya idén om autenticitet. Men i alla fall, det går nästan inte att läsa politiska självbiografier. Särskilt inte om man tänker på liksom de här kraven på eller längtan efter liksom en sann röst också från politiker. Men det som var intressant med den var ju att det var...
Obamas,
den heter Min far hade en dröm. Den var skriven innan han blev nationellt känd.
Ah, det är ju nice.
Så att han hade skrivit den, yeah, innan han var på sin... Liksom,
innan han var president.
Innan han ens hade presidentambitioner.
Jaha.
Ja, långt innan. Han, yeah, hade ju liksom ganska litterära ambitioner. Och den är otroligt fin och känns väldigt uppriktig och ganska... Ja, men smärtsam läsning liksom, och...
Det var en bra titel, tycker,
ja,
jag,
ja.
Men vi har ju läst, det här är ju inte den första självbiografin vi läst på ett år, på 12 månader. Jag tror det här är tredje självbiografin vi läste,
ja.
Vi läste ju Famesick under våren,
ja.
Och sen så läste vi ju den där med 99 kvinnor.
Ja, vad heter den igen? Vad då, den här otrohetsboken?
Ja. Vad heter den?
Ja.
Och vad heter hon?
Inte ens
Julia Duvenius.
Julia Duvenius och vad heter han? Kristoffer
Wolter.
Wolter. Ja,
vad fan hette boken? Jag måste kolla. Det här är helt så, tänk att en bok kan vara en sån jävla snackis. Och sen så glömmer man bort vad den heter. Vänta lite.
Ja,
hallå. Bok. Välkommen till vårt äktenskap.
Just det. Men det var ju mer...
Jag tyckte det var så kul att de skrev en bok som heter Välkommen till vårt äktenskap. Och sen så var det lite att viben var så här, att de bara, varför har ni så mycket åsikter?
Men jag ska säga en grej. Bra titel, tycker jag, på den boken. Jag tycker den lockar till läsning.
Jo, det gjorde den.
Det gjorde den ju verkligen.
Ja.
Jag vill tipsa om en annan självbiografi som jag tycker är...
Jag tyckte i alla fall den var bra för att den var såsig.
Ja, den var såsig.
Ja, exakt.
Hur då såsig?
Nej, men liksom bara...
Jag menar
skvallrig.
Ja, skvallrig.
Inte det här privat, personligt tjafset.
Nej, de bara all
in. In privat. Och jag tänkte att det är tvärtom. Vi hade ju en fråga i Mini Bambino för ett tag sedan som var från någon som hade läst Patti Smiths andra självbiografi.
Ja, just det.
Som
bara handlade
om, som också handlade om hur underbar Patti Smith var och hur bra hennes liv hade varit. Och då måste man ändå ge det till liksom Duvenius och Wolter, att de i alla fall var såsiga.
De var såsiga. En annan, om man vill läsa någon annan riktigt bra självbiografi, så finns det den här klassiska Stephen King självbiografin som heter Att skriva.
Just det.
Som är, den handlar om hur han skriver, men den är, eftersom han, det enda han gör är att skriva, så är det också om hur han kom till skrivandet.
Okej, den ska jag läsa.
Hans alkoholism och missbruk.
För det är faktiskt så ofta när jag har varit
Den är väldigt bra, alltså bara rent om man vill skriva.
Ja, men det är det jag tänkte säga, för att ofta när jag har undervisat så har mina deltagare, alltså när jag undervisade förr, så var det många deltagare som verkligen tyckte att den hade hjälpt dem mycket i deras skriv.
Ja, den är väldigt... Och sen kan man väl... Jag bara funderar på om det finns någon mer här som vi skulle kunna... Skit i det.
Men om du skulle säga bara liksom en mening... tycker du det här är en bra självbiografi? Ja eller nej?
Ja, jag tycker den är bra.
Ja, jag tycker också det.
Ja,
men,
den är bra.
Men också omedvetet sätt.
Den är bra på ett omedvetet... Den är också intressant hur den brister.
Exakt.
Alltså den är lika intressant i sina brister som i sina styrkor.
Den är liksom, jag känner att det som är så... När man läser en författare, en sån liksom begåvad författare, nu har inte jag tyvärr läst Amanda Roy, men jag menar, hon är ju obviously en jättebegåvad författare.
Mm.
Då kan man ju känna att det som är sån njutning är att man känner, wow, den här författaren har ju verkligen kontroll över sin text.
Ja.
Men det är ju någonting ibland när man läser författares självbiografi där man känner, här har de inte kontroll.
Här,
för de ser
vad
inte
nu?
Nej. Exakt, de ser inte sig själva. Och det finns ju någon sjuk njutning i det. Typ.
Ja, men det gör
men också
det.
Sårbart. Exakt. Eller liksom att man blir lite så ibland. Typ.
Och jag tror ju också att hon... Alltså någon del av henne är ju också medveten om det här.
Ja, ja, såklart.
Eftersom hon är en sån insiktsfull och intelligent och också både känslomässigt liksom och intelligent person. Men det ska
fast
säga
också på en nivå inte.
Ja, på en nivå inte.
Alltså hon är inte medveten alltså.
Ja, precis. Men jag tror också vi kommer tillbaka till det. Jag ska bara säga kort
om... Berätta om henne.
Arundhati Roy. Hon är född 1961.
Yes.
Hon är från Indien.
Yes.
Hon är en av Indiens mest kända både författare och liksom intellektuella. Samhällsdebattör. Hon slog igenom väldigt stort, och det skildras ju väldigt i detalj också i den här boken, med den här romanen De små tingens gud, som var ju hennes debutroman, och den blev en sån ofantlig internationell succé. Den fick Bookerpriset. Ja. Så att den
liksom sjukt att få Booker för sin debut.
Ja.
Var ska man gå sen?
Ja, var ska man gå sen? Och det beskriver hon ju också en del i boken, att liksom hon, ja, vi kanske kommer tillbaka till det, men hon blir plågad av framgången på olika sätt, ekonomiskt och liksom kreativt och så. Och sen är hon ju framför allt känd, eller också känd, för sitt politiska engagemang. Hon är en vänster, hon är marxist, hon är liksom en radikal vänsterperson. Hon skriver essäer där hon är väldigt kritisk både mot så patriarkala strukturen mot kastsystemet i Indien, som ju är väldigt liksom inbäddat i kultur, i deras strukturer, politiska, ekonomiska strukturer, miljöfrågor. Hon har varit i Kashmir där nästan ingen annan har varit, som ju är nästan en så här, ett nedstängt, en nedstängd del av Indien.
Och är det hon därifrån har... materialet Kashmir kommer?
Vet inte, jag lär väl vara. Ja. Ingen aning. Och hon har så vandrat med den maoistiska grillan, naxaliterna, som är så revolutionär maoistisk sekt. Som
vad skulle du säga
för...
dragningskraften i maoismen är? För det är ju hela tiden i historien så är det ju massa olika författare som har dött från maoismen.
Jag vet inte. Men jag tror för henne så handlar det ju om att hon... alltså... jag tänker den här gamla koloniala strukturer i Indien, kaststrukturer, ett otroligt förtryck som nästan inte går att förstå liksom i västeuropa eller i vår kontext, och de här naxaliterna då som propagerar för land, alltså att man vad heter det, landreformer. Mm. Och också mot miljöförstöring. Så att jag tror det bottnar väl i henne. Alltså den här radikaliteten speglar väl också de här extremt förtryckande strukturerna som finns i Indien. Så det blir väl ett svar, jag uppfattar det som ett svar på det liksom, eller en konsekvens av det. Och hon har varit extremt kritisk mot den nuvarande liksom hindunationalistiska regeringen i Narendra Modi, som är premiärminister i Indien, och förtrycket av muslimer då, som tar sig uttryck i Kashmir bland annat och på andra ställen runt om i landet. Och det gör ju henne extremt impopulär, i stora kretsar, väldigt hatad,
en polariserad
landsförrädare, väldigt så polariserande person.
Ja.
Men hon bara står där och gör sina grejer.
Och hon har ju varit så här, hon blir ju till och med fängslad i en dag.
Ja, just det.
För att hon blir anklagad för att typ har brutit mot den indiska antiterrorlagen när hon höll ett tal om Kashmir 2010. Ja. Och det åtalet väckte liksom jättestark internationell kritik, och bland annat från FNs människorättskontor.
Mm.
Och då blev hon dömd till fängelse en dag. Liksom. Mm. Så det var en sån jättestor markering mot henne.
Mm.
Så hon har ju varit lite så low-key förföljd också.
Ja,
i Indien.
Ja, verkligen. Och jag träffade henne för faktiskt ett par år sedan. Hon var, ja, vill jag säga. När hon var i Stockholm inbjuden av Svenska Akademin för att tala på någon sån stor konferens om typ yttrandefrihet. Och då gjorde jag en längre intervju med henne. Det var 2023, gud vad tiden går, 3 år sedan. Och då hade, ja, det var fantastiskt att få prata med henne, men vi kan komma tillbaka till det kanske, vad hon sa då.
Och hon har ju också typ, och den här boken handlar ju då framförallt om hennes mamma, eller relationen till hennes mamma. Det är som en jättekonstig, det är som en jättestor kärleksförklaring till hennes mamma, som var en väldigt speciell kvinna då, som heter Mary Roy.
Mm.
Och hon var en kristen syrisk ortodox kvinna som tidigt skilde sig från liksom Arundhati Roys far då, som var bengalisk hindu.
Mm.
Och man kan säga en viktig så urscen för hennes politiska aktivism, som jag läser det, är ju den här att hennes mamma bedriver något åtal mot pappan för att man inte kan ärva som kristen.
Ja.
Och liksom
kvinna.
Som kristen kvinna kan man inte ärva. Så att de har ju under hennes uppväxt, så det är ju en extremt otrygg uppväxt.
Mm.
Och den här boken börjar ju när hon är barn, och sen så följer den liksom henne hela livet fram tills nu.
Mm. Ja, det börjar med det, egentligen med det här uppbrottet, alltså hennes mamma tar barnen.
Och pappan är ju alkoholiserad, men kommer ändå från en liksom ganska
väl,
ja, bra medelklassfamilj. Liksom. Men blir då liksom lite, och jag vet inte om det är liksom att de blir lite fördrivna från familjen, men också hon ger sig av mamman, liksom, Mary Roy, och de bor först, de typ som ockuperar ett hus som Arundhati Roys familj, pappas familj äger, och sen så blir de bortkörda därifrån. Så att de är liksom, särskilt under de första åren i hennes liv, är ju de, det är ju extremt otryggt.
Extremt fattigt, extremt otryggt.
Och Mary Roy då är ju jättesjuk.
Hon är jättesjuk, både fysiskt och, förstår man ju, liksom, psykiskt också. Och hon, och då är det då Arundhati och hennes bror.
Ja.
De två liksom lever i det här skräckväldet, får man ändå säga, som mamma representerar.
Ja.
Ja, och total otrygghet och volatilitet, och mamman hotar hela tiden med att hon ska dö, amen, och ja, att hon ja,
ska slänga ut barnen.
Hon slänger ut barnen. Ja.
Och ja, hon har ju framför allt en, det är så intressant för att det är liksom tidigt, det här är inte en sån bok som så här utvecklar sin, alltså det, man vet ju direkt vad boken handlar om, hon typ berättar det direkt, att det är så här, ja, det här är min jättekomplicerade relation till min mamma som jag ändå, som ändå, hon har ändå försökt bevara, men att det är helt annorlunda för hennes bror, för hennes mamma har sånt enormt manshat, som hon liksom tar ut över sin son redan när han är pojk, att han är typ så pattigt patriarkala svin och sånt. Men då tänkte jag när jag läste det att jag bara, men gud, så måste det ju nästan low key vara för massa pojkar till mammor, så eller?
Ja, men så är det. Jag har ju haft så mycket diskussioner med min son om, alltså han, jag tror inte han känner så i relation till mig, men nej, det är klart att jag hamnar ibland i självsvängning och är så patriarkatet, manssamhället, struktur, liksom fucking förtryckarstrukturer, bla 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 bla, och då är han alltid så här, okej, men liksom, jag ser ju då på honom, och det är det som du beskriver nu, jag ser ju också på honom liksom att han är så här, pratar hon om
mig, eller vad har det med mig att göra,
det här med mig, jag är en del av det här, bär jag på liksom så här ondskans frö, eller liksom en, jag, ja, har jag en del av den här arvsynden, och på vilket sätt liksom, och så det, och det är ju, mamman håller ju inte igen.
Nej, hon är ju så här, du gör det.
Du alltså, gör det.
Och inte typ så här, för jag kan förstå typ rent politiskt så är man så. Ja, man gör ju det om man är en man i ett patriarkat, alltså precis som man vet när man är vit i ett rasistiskt samhälle eller vad som helst, men typ hur ska man få det? Hur ska man få ens barn att bli solidariska utan att anklaga dem för någonting de faktiskt inte har gjort?
Nej, det är väldigt
svårt. Hon är ju verkligen så jävla men du ja, men statistiskt och då är det, hon är ju verkligen så din jävla manschauvinist typ, och
till den här lilla,
lilla pojken liksom. Nej, men så då, han har ju en helt annan relation till mamman än vad Arundhati Roy har.
Ja, det har han. Men och då får man ju förstå, jag tror det som är liksom bokens stora brottningsmatch är ju med den här mamman, som är ju en, för det som händer med henne sen är att hon, de tar sig härifrån, hon grundar så småningom en skola som blir väldigt liksom känd, omtalad, framgångsrik, tar fram en helt ny pedagogik, och sen driver hon den här, det här målet mot staten som gör att liksom kvinnor till slut får den här arvsrätten som hon inte, som går hela vägen upp till högsta domstolen, så det blir, hon liksom växer och växer och växer i offentligheten och blir en, liksom en otroligt så beundrad person, och hon gör det också i ett land där alltså för kvinnoförtrycket är så enormt, och att liksom stigmat mot kvinnor som väljer den här vägen, dels att skilja sig, det är så helt unheard of, och sen starta sin egen business, det är liksom ofattbart vad, vilken styrka den här kvinnan har.
Alltså hon har ju verkligen en sån, det är som att hon bara snör in på den här skolan typ, och det här målet, och sen så är det bara det som gäller.
Ja.
Typ när hon öppnar skolan, då har hon typ ingenstans att bo. Hon har väl mer eller mindre slängt ut båda sina barn. Hon sover där på skolan. Hon har ju jättesvår astma, jättesvåra lungproblem.
Ja.
Och överallt de bor är det så fuktigt. Alltså, det är lite som att läsa en sån Bronte-roman när de bara har sån hosta, ligger och hostar i något sånt fuktigt vindsutrymme.
Ja, ja, men verkligen. Så det är verkligen så att varje andetag kan hon dö också, den här mamman.
Ja, hon bara, och sen så jävla hora. Typ, och bara skäller ut sina barn.
Ja.
Och det blir ju också, för då är det, hon skickar ju sonen på någon internatskola.
Mm.
Men så är ju Arundhati ju ensam med henne lite då, innan hon blir skickad på internatskola. Och det är ju alltid så, vem är det mest synd om? Det barnet som typ blir utslängt eller det som måste vara kvar med monstret. Det är verkligen två helt olika typer av anknytningsproblem.
Ja, men verkligen. Och, nej, men och bokens stora dilemma är ju, och då ska man säga, den här boken är ju skriven efter att mamman är död.
Ja.
Och, men den är skriven ganska kort efter att mamman
får
är död.
Får man säga, dagen efter.
Och frågan som läser är så här, är den skriven lite för kort efter mamman?
Ja, för den är väldigt, jo men för det som händer liksom med sen är ju att hon typ Arundhati då drar ju hemifrån för att hon blir så förnedrad av sin mamma, slagen, du vet, men det är ju alltså verkligen psykisk och fysisk misshandel. Och så till sist lämnar hon sin mamma och typ skriver ett brev. Och sen så har inte de kontakt på hur många år? Alltså typ 10 år.
Ja, eller någonting. Flera år i alla
fall. Och då är hon så här 18 år gammal. Så det är inte som att hon är så här 30 och bryter med sin förälder. Nej. Utan hon är ju verkligen så här ute i vildmarken.
Hon är ute i vildmarken. Hon är en tonåring som åker själv till New Delhi och börjar på någon så arkitektskola. Hon har inga pengar. Hon typ bor i en så kvart någonstans. Liksom. Ja. Hon har bara trasor på kroppen i flera år. Hon har inte mat att äta knappt. Så träffar hon vänner där. Som hon.
Ja.
Men hon är helt... Och också Indien med sin... Alltså det är jättefarligt.
Och det är så stort. Det är inte som att hon är så här, min mamma vet inte ens vad jag är.
Nej.
Alltså det är inte så att det går så här och vara så här, hur är det i Umeå? Eller du vet, det är liksom bara så långt bort.
Nej, hon är helt på egen hand i stora världen.
Och då, det här är också så konstigt, och då är det att hon blir kastad till en film
så småningom
liksom, efter några år. Och då trodde jag jättelänge att jag bara, men gud, det här är en porrfilm. För att det var typ så här, du har inga repliker.
Nej.
Alltså det var bara så en man som var så här, det var en kvinna som är så, min man vill kasta dig i hans långfilm. Yeah. Och hon bara, okej, men jag kan inte skådespela. Det är inga repliker.
Nej.
Och jag bara, åh nej, nu blir det, jag trodde det var så här, nu blir det trafficking.
Ja.
Jag var så här, trafficking.
Men man kan väl säga bara det som händer innan är att hon går på den här arkitekthögskolan. Hon blir arkitekt och hon träffar en kille där som hon bor med.
Som är en snäll kille.
Som är jättesnäll, som är en väldigt stor trygghet för henne, som hon liksom krokar arm med de här åren. Och sen... Ja, och sen till slut, efter den här utbildningen är avslutad och hon skriver mycket liksom om så här, de sociala förhållandena och försöker liksom väva in. Det finns hela tiden en röd tråd och det har hon ju mycket från mamman.
Verkligen.
För mammans det här pedagogiska projektet handlar ju om att alla barn ska ha rätt till
utbildning.
Hon är ju någon så jävla sjuk blandning av...
Men gör så att hon är typ rättshaverist.
Ja, men också en visionär.
Ja.
Det får man säga ändå.
Ja, verkligen.
Så det är någon som, det är väl en ganska klassisk figur, någon som har så på en makronivå ett så otroligt socialt patos, liksom alla människors lika värde, alla barns rättigheter, och sen är en jävla fucking tyrann och psykopat
mot sina egna barn.
Och det är ju inte kanske första gången,
och säkert mot fler.
Ja, men det är ju kul med mamman, de här konstiga kvinnorna som är typ hennes slavar hela tiden.
Just det är
som
är, så.
Hon har som ett hov omkring sig av kvinnor som ska passa upp
på henne.
Som är rädda för henne. Och är på något sätt under hennes, nu ska jag inte prata engelska,
men
som är förhäxad av henne.
Ja.
Verkligen. Och gör allt för henne. Så måste också haft en otrolig...
Ja.
Karisma.
Som narcissister ju har.
Som narcissister ofta har.
Nej, men okej.
Okay. Ja, i alla fall.
Och då
hon blir kastad
till den här filmen.
Ja.
Och då är det också så hemskt. Okej, okay, men nu ska jag säga. Båda de här männen som hon träffar, den här hon flyttar ihop med och den här som kastar till filmen, de har hon ju en relation med i hela sitt liv.
Mm.
De är ju som en liten familj.
Ja.
Liksom.
Ja.
Men jag tycker att särskilt den här... Men då vet jag inte vilken nivå det är på. Där tänker jag också på vad det är att bli liksom en vuxen kvinna.
Ja.
Hur gammal är hon nu?
Hon är född 61. You do the math.
Girl.
Hon är väl 65 då?
Hon är 65. Mm. Men precis. Och då tänker jag så här. Det är en annan relation, men det är också typ så här. Livet går om man är så. Vem fan bryr sig? För då är det att hon inleder en affär till sist då med den här regissören.
Mm.
Som hon ju sen har gifter sig med senare och har en relation med hela livet. Och så blir hon gravid.
Pradip. Mm.
Och så blir hon gravid.
Det är precis i början när de
precis
har
precis i början. Hon är ju så ung.
Och då har de inte en relation.
Nej,
ju.
Då har de ju en affär.
Ja, de har en affär, exakt.
Och han är ju då gift med hennes lärare.
Och de har två barn.
Precis.
Mm.
Och då är hon typ så här, jag måste göra abort typ. Men... Och han spelar in den här filmen, så självklart skulle jag aldrig lägga på honom om hjälp. Typ.
Nej, och han är så här, jag förstår att du måste göra abort.
Hejdå! Och då är det typ, och då är det som att hon ska göra den här aborten, och det är det här, hon är ett sånt medicinskt övergrepp, den här aborten. Ja, det är ingen bedövning. Nej. Det är bara helt fruktansvärt. Och sen så är det som att hon blir kidnappad av polisen på vägen hem.
Ja,
det är
hon ska åka tåget. Alltså som ensam kvinna, ung kvinna att resa.
Nyaborterad.
Nyaborterad. Att överhuvudtaget resa i Indien med det kvinnoförtryck som finns där.
På, vadå? Där på 80-talet
ja,
eller vad det är liksom.
Ja, på 80-talet. Och så ska de liksom...
Så är det som att hon är redan...
Hon ska resa bli... inte en timme, hon ska resa så 14 timmar
ja,
kanske.
För det är jättesvårt att hitta någonstans att göra
abort.
Det är
stora avstånd. Mm.
Och det är typ som att man, hon är typ på väg att bli våldtagen på vägen, gruppvåldtagen. Alltså det är bara så. Men hon har noll... Alltså Arundhati för Roy i nutid har ju noll ilska mot... Vad heter han?
Pradip. Nej, nej. Tvärtom.
Men vad tycker du om, är det då typ så här, livet har gått, vi har haft ett helt liv ihop, jag fattar han var tvungen att göra sin film.
Nej, men jag tror också så här, jag tänker på de essäer hon har skrivit, liksom saker som hon skildrar. Jag tror också man måste förstå den här liksom miljön som hon växer upp i. Dels är det mammas extrema våld som hon är helt van vid. Dels är det ett samhälle som är präglat av liksom... ja men det här otroligt utstuderade liksom klasshierarkier, könshierarkier, vissa människor som anses mindre värda, det är liksom ett samhälle präglat av också fruktansvärda övergrepp som händer, det är liksom en del av
vardagen.
Inte, och hon är ju en person som kämpar emot det, men hon upprörs inte så mycket av
Nej,
det.
Nej, hon upprörs inte,
inte
av det.
För att det är så det är, liksom. Förstår, hon, så hon, tänker jag.
Ja, men hon upprörs av det. Alltså, det här som du sa med mamman på makro och mikro. Ja. För hon upprörs av det på en makronivå.
Ja, exakt.
Men när hon själv utsätts för det ser hon ju bara så.
Ja, det är sånt som händer.
Men hur tänkte du när du skrev din... Alltså, förbannat är ingen självbiografi, men det är ändå en politisk biografi med självbiografiska inslag.
Ja.
Tänkte du då så här... Att du ibland ville gå in och kommentera dig själv i nutid.
Ja.
Och varför för den gör ju inte det. Nej. Utan då är det ju att du skriver om dig själv.
Nej, men det var ju...
Och hur valde du att inte göra det?
Det var ju min redaktör som sa. För att jag hade skrev först så här... Och då tyckte jag så här, men nu idag kanske jag skulle tycka mer så här.
Vilket alltså, jag tycker är så intressant.
Ja, för att man blir så här, gud vad pinsamt att skriva så här. Och jag vill verkligen signalera till läsaren att...
Ja, I've grown.
Jag har växt. Eller så här, en del av mig tyckte redan då att bla bla bla, att det här var helt sjukt.
Ja, ja.
Men då var han så här, han bara, men jag tror att du måste... renodla den här rösten som är att liksom gå all in. Men gud, jag kan inte prata utan engelska.
Nej, men det gör ingenting.
Att verkligen vara helt lojal med den här rösten.
Därför och Karin då liksom.
Karin då, eller en version av Karin då. Därför att det är där liksom spänningen uppstår och då blir det intressant. För att annars så blir det en jättekonstig... en jättekonstig
kanske att det blir lite att man vill göra eller liksom
ja men det blir fegt också. Ja, och brasklapp är jätteointressant. Vem bryr sig om det? Det är väl ingen som, alltså, det är intressant för mig för att jag vill göra mig själv rättvis eller inte framstå som pinsam, men för läsarna blir
men
det tråkigt.
Men jag har märkt att jag också vill inte i den boken, för den boken är inte, det är inte som att du skriver om gånger du har blivit verkligen dåligt behandlad av killar till exempel. Men jag vet att både när jag läser den här, när jag läst Agneta Pleijel, när jag läser liksom när jag läser Famesick, att jag är så här någon... Jag vill att du ska komma in i nutiden och säga vad du tycker om det här nu.
Nej,
för jag blir så frustrerad.
Jag vet. Men och det kanske hade hon kunnat ha det som ett slutkapitel. Jag vet inte, men jag tycker väldigt mycket om att hon inte gör det.
Ja.
Och jag tycker att det blir väldigt... man upprörs ju som läsare,
verkligen.
Men hon lämnar det till läsaren.
Ja.
Hon tar inte hand om det.
Nej.
Och hon och det blir väldigt intressant i sig som en skildring av ett tillstånd som jag uppfattar att hon beskriver.
Ja.
Men ja, i alla fall. Ja, men sen blir hon ju ihop med den här Pradip och de har ett jättelångt väldigt lång.
Och det är ju med honom
de gifter
hon
börjar
skriva ordentligt.
Ja, och skiljer sig sen 2022. Han är några år äldre, men han är inte han är väl i 30-årsåldern eller
och då
något
är det ändå så, det här tycker jag ändå eller liksom det, där ser man ju också ganska, hon har ju växt upp i den här miljön där hon blir väldigt förtryckt och förminskad men hon har ju en väldigt jag tänkte på den boken vi läste av Lea Yppie om värdighet. Mm. Alltså hon har ju som en orubblig värdighet i sig själv. Så att hon börjar ju skriva typ tv-manus eller filmmanus med honom och vet ganska snabbt att nej, men det här är inte det jag vill göra, men det här känns bara, jag ska bara göra mina 10 000 timmar som man brukar säga att man ska bli bra på något. Att man, jag ska bara, det här är min skola liksom. Ja. Och sen så får de en beställning för att göra en tv-serie och då har hon gjort så bra arbete, men eftersom hon inte är känd och hon är en ung kvinna så vill de inte att hon ska stå som författare.
Nej.
Och då är hon ju så, nej men då kommer inte jag göra det. Så hon har ju ändå en väldigt
en stolthet.
Ja, och någonting som är okränkbart som jag kopplat till också hennes skrivande praktik.
Ja, men som jag också kopplat till hennes mammas liksom helt sjuka kamper som hon har sett ändå.
Ja, men det tycker jag är dubbelt, för den som har kränkt henne mer än alla andra är ju hennes mamma.
Jag vet, liksom. Men det är både och.
Ja.
Jag tror det ändå. Och jag tror att det är det hon brottas med själv.
Ja.
Nej, men precis. Så att hon är ju inte en feg person.
Nej,
Arundhati Roy. Vilken hon, jävla.
Ja, men verkligen, och det känns som att hon verkligen hittar, alltså det är liksom just, ja men jag tänker också, för mig har det också så mycket att göra med skrivandet, att man där blir en egen på något sätt som man inte är någon annanstans.
Och sen skriver hon ju då så småningom den här De små tingens gud, och där finns det ju porträtt av hennes familj, av hennes mamma.
Hur är den romanen?
Nu är det så länge sedan jag läste den. Jag borde ha läst om den ordentligt nu. Den är jättebra.
Den jag läste den i sommar.
Ja, läste den i sommar. Och den, jag tycker det är intressant hur hon skriver om den också, för att den blir så älskad. Och det är så en familj, du vet, så en episk familjeberättelse och spännande miljöer, men den är också väldigt politisk såklart. Hon är ju en väldigt politisk person, men det tycker hon försvinner lite grann i mottagandet av den, om jag fattar henne rätt i den här biografin, självbiografin. Ja. Och det,
man tycker ju aldrig man får rätt mottagande.
Nej, precis. Men det är intressant sen, för det blir ju en otrolig framgång för den här boken, och hon tjänar extremt mycket pengar på den, och den här både berömmelsen och pengarna blir ju moral, eller inte berömmelsen blir inte moraliskt svår, eller det är också nästan, men pengarna blir väldigt knepiga för henne att hantera, som har levt i den här fattigdomen, som har väldigt många vänner utan pengar, så hon försöker hitta olika sätt.
Jag tycker det är så intressant.
Hon ger bort jättemycket pengar, hon ger bort dem till höger och vänster, hon startar någon så fond tillsammans med sina vänner där man som ger bort massa pengar. Men det där är, ja, jag tycker det är en intressant konflikt för henne.
Ja, men där är ju ett tillfälle när hon får Booker-priset, för då skriver hon om den prisceremonin och att det är typ så här två gånger under hela boken där hennes mamma ringer och säger bra jobbat baby girl.
Ja, för de får till slut kontakt igen ju.
De får ju kontakt igen, och då när hon är nominerad till Bookerpriset så är det ju på tv överallt, och då är det så här en av två gånger hennes mamma är så här bra jobbat. Och det är när hon får Bookerpriset. Men då är det ju kul, för då kommer ju Arundhati Roys röst i bokens nutid kommenterar ju, vilket hon inte då till exempel gjorde med den här aborten och bla bla bla.
Nej.
Utan då är det ju att hon i intervjun efter att hon har fått priset så säger hon så här: jag kommer inte skriva en ny roman bara för att jag har fått ett sånt här pris.
Nej.
Nu.
Nej.
Alltså ni kan inte tvinga mig.
Nej.
Alltså hon är så här, ni kan inte köpa mig.
Nej.
Och då är det som att hon är så här: det var dumt sagt.
Ja,
jag ångrar att jag sa det i intervjun. Så hon har ju ändå den berättarnivån också.
Ja,
men då
hon.
Är det mer att när hon är sträng mot sig själv.
Det är sant faktiskt.
Och inte mot så sin mamma.
Nej.
Någon av de här männen eller?
Nej, för det som är så himla hemskt tycker jag med boken, och det är det jag funderar på, hur medveten hon själv är om det, och det måste hon någonstans vara, men hon har ändå valt att skriva det på det här sättet. Det är ju att varje gång hon skriver om sin mammas övergrepp så är det ändå så här: men min mamma var ju en stark kvinna.
Alltså verkligen. Och att hon är så här: och min mamma var ju jättehungrig den dagen. För hon hade ju fastat i typ en hel vecka, för hon skulle banta.
Ja. Och hon var kroniskt sjuk.
Ja.
Så hon hade det var väldigt svårt för henne.
Jag läser inte det som att hon har gjort upp med det sig själv.
Nej, hon har inte gjort upp med det. Men jag menar, hon måste ändå vara medveten om hur hon skriver. Och folk måste ju ha påpekat det här. Och hon har ändå valt att skriva den nu. Jag känner också bara som att hon nästan måste få det här ur kroppen. Alltså den här boken ur kroppen.
Ja.
För annars hade hon väl väntat ett par år till. Men hon skriver den ju.
Men jag tror att jag uppfattar också att hon har som en så här, hon vill ge sin mamma upprättelse.
Men någon
alltså,
del
förstår
av henne
du
vill
att
ju det
är så här, okej, okay, kanske inför sig själv.
Inför
och för
sig själv,
men
för
också
inför världen
sin
behövs...
bror. Ja. Jag tror, för mig handlar det här så mycket om deras syskonrelation.
Ja. Och det är ju en lite mystisk relation som man
verkligen
inte riktigt... För man märker att han vill inte kanske jättemycket vara med i den här boken.
Nej, och han är ju typ så här glad på begravningen. Han är bara, så, välkommen till den här begravningen! Ja. Kul att säga hej! Ja. Vill du ha ett glas vin? Alltså på mammas
hon
begravningen.
Bara, men mamma, han bara, men skärp dig.
Ja,
alltså,
exakt.
Herregud.
Ja, men precis. Så jag tror att också att det känns som att... Eller jag läser det också som en konflikt mellan dem.
Ja,
fast
ja.
Det är ju för en bok som handlar om så mycket våld så är det ju noll konflikt i boken. Mm. Hon sätter ju egentligen, förutom politisk då, men i hennes relationer, i hennes barndom, där hon är ju extremt medgörlig och hon skriver om det på ett extremt medgörligt sätt.
Mm.
Hon har lite, det är ju med pappan kanske, för att efter pappan är ju försvunnen hela tiden.
Ja. Han kommer tillbaka sen.
Ja, men sen så kommer han ju tillbaka. Och då, där känner jag hon har en skepsis mot pappan som hon inte har mot någon annan.
Nej,
och han är som en sån...
Han är som en glatt fyllo.
Han är så, hallå, hallå!
Bara, här är jag igen!
Och bara och pissar på sig. Och så säger brodern typ så här, alltså han ska gå på en intervju, arbetsintervju. Och så har han så här pissat ner sig. Mm. Och så är brodern så, alltså pappa du har pissat på dig. Mm. Han bara, det torkar. Och där har hon ju den blicken hon har på honom tycker jag är mycket kyligare än på någon annan i hela boken.
Ja, det är sant. Men jag tänker ändå, jag uppfattar det som att det här, för andra halvan av hennes karriär som hon beskriver är ju också de här extremt kontroversiella då politiska fajterna hon tar.
Precis, för hon ger ju lite upp skrivandet. Eller liksom det skönlitterära skrivandet.
För hon, jag tror av lite olika skäl. Dels att det är bara svårt att skriva efter en sån där succé, men också att hon vill använda sin plattform.
Mm.
Och hon går igång på massa liksom, politiska orättvisor och missförhållanden i Indien. Och så, hon skriver om våldtäktskultur, hon skriver om kastsystemet, hon skriver om, ja, hon åker till Kashmir. Men, och jag uppfattar, det är ju väldigt liksom farliga projekt som hon ägnar sig åt. Både för hennes person och för hennes persona på något vis. Men hon är så rädd för sin mamma. Så att ingenting annat. Nej. Hon tycker bara att allting annat är bara så här.
Men så alltså, tycker jag det är när man har riktigt fucked up föräldrar. Man är så, vad ska ni säga slash göra?
Ni har ingenting på mig. Jag bryr mig. Jag har blivit piskad och förnedrad av min mamma hela min uppväxt och överlevt. Så att,
och fortfarande varenda gång vi ses.
Ja.
Och jag vill ändå ses fortfarande.
Och jag vill ändå säga att min mamma är en jättestark kvinna.
I väldigt, väldigt imponerande. Och
väldigt
viktig. Jag tror det som jag tycker är jobbigt med boken, det är ju som att hon är ju så medialig också med sin mammas narcissism.
Ja.
Så hela den här boken handlar ju också om vilken viktig person mamman är.
Ja, hon är enorm.
Ja, exakt. Och som du sa innan, men för att det är ju, ja, men hon blir ju en viktig person, men inte så, alltså Indien är ju så stort, så det är inte som att hon är så en nationell hjälte.
Nej.
Utan hon är ju en lokal, och lokalt är ju stort liksom,
ja, det är
så det är inte så Malmö liksom, utan, så jag inte för att förringa det, men i arrendat, jag tror att för mig uppstod ett glapp mellan vad jag uppfattade att mamman faktiskt var och gjorde och mellan vad Arundhati Roy uppfattade att mamman var och gjorde.
Ja.
Alltså det var inte som att hon var Nobelpris. Alltså inte för att det hade ursäktat någonting.
Nej, nej.
Men det är som en så, jag känner att hon fortfarande är sin mammas narcissistiska våld.
Hon har ju barnets blick på mamman.
Och mamman är
den här liksom,
solen,
enorma figuren som kan göra allt.
Precis.
Som kan bygga allt.
Okej, men jag tror också att det som är intressant, som jag tänker att där man verkligen ser effekterna av hennes uppväxt, är ju hur hon är ju så inställd på att vara fri.
Mm.
Och det säger hon ju att när hon säger det här efter Booker-intervjun, när hon säger jag tänker inte skriva en bok till bara för att jag har fått ett pris. Att hon bara, men det är hela tiden för att jag är så rädd att gå in i en gyllene bur, som hon säger. Jag är så rädd att inte kunna dra, inte kunna, hon skaffar ju inte barn.
Nej.
Hon gifter ju sig med honom. Hans fru dör ju.
Pradips
fru dör ju. Och hon blir lite som en extra mamma åt de barnen. Men sen så skaffar hon som en arbetslägenhet.
Ja, hon bara, nej men det här blev för mycket inbäddad i den här familjen
exakt.
Nu. Nej,
först sitter hon bara i källaren jättelänge. Och så skaffar, och så hon är ju hela tiden. Och sen så skiljer hon sig från honom för att hon är så här.
Till slut, det är bara några år sedan.
Ja men precis, och då är hon så. Den skilsmässan är inte för att jag inte älskar honom. Utan det är ju då för att hon är rädd att han ska få konsekvenser av hennes politiska aktivitet. Men då, alltså hon hittar hela tiden sätt att dra
ja, ja.
På på liksom.
Ja.
Så det kan man ju verkligen se.
Ja, och på ett sätt, för att hon beskriver, det är ju inte så mycket beskrivningar av hennes bror, men hennes bror verkar ju ha mer skaffat ett vanligt liv,
ja,
med familj och en vanlig karriär i så business liksom. Och, men hon, så att hon,
men det är ju, men så jag tror också hennes bror är ju mycket mer sökande med pappan,
ja,
än vad hon är, så, ja, där ser man ju hans,
ja,
längtan,
hans sår.
Exakt. Mm.
Nej, men precis.
Han är så, han, alla älskar honom, bara, ja, han var sån hemlös clown på gatan. Alltså.
Ja. Nej, men usch. Men jag ska säga i alla fall.
Och sen så när mamman dör, ja, om vi kan hitta, hoppa fram till det,
ja,
då har, smsar ju de med varandra,
ja,
och då är hon så typ som att hon säger, jag vet inte om hon säger det till mamma eller hon säger det till sig själv, bara, jag har lyckats älska den här kvinnan tills hon dör.
Mm.
Och då fick jag en sån känsla av hur det är att vara kvinna.
Mm.
Att man är så, jag led min sann till sista dagen,
ja,
av mitt liv.
Och så är man så, var var du?
Ja, men också, ja, typ så, vad är det bra?
Vem,
ska du få diplom i himlen? Alltså, ingen kommer vara så här, gud vad bra.
Din brorsa bryr sig inte. Han bara,
nej, men
det
jag,
är på dig. Liksom.
För mig är det en sån kvinnlig,
ja,
plåga.
Ja,
förstår du? Att man är så, jag stod ut.
Ja.
Bara, ingen bryr sig.
Nej, ingen bryr sig. Ingen tackar dig för det. Det är verkligen sant.
Ja.
Ja, men nej, men jag ska säga då, när jag träffade, jag vill bara en grej,
ja,
som
ja,
verkligen stannat hos mig efter jag läst, efter jag träffade henne där för ett, några år sedan.
Ja.
Så hon är ju extremt frispråkig då, mot Modi och den här, den här liksom helt rasistiska då, hindunationalismen i Indien som vi pratar alldeles för lite om. Det är alltid så, Indien är världens största demokrati. Ja, men Indien är också ett land av extremt förtryck,
ja,
liksom. Och extrem rasism och den här liksom förtrycket mot muslimer har verkligen eskalerat och ja, hindunationalismen är ju, har olika kopplingar till liksom högerextremism, men det är ju samma, finns liksom mycket gemensamma rötter där, just i synen på kastsystemet och synen på liksom de med lägre värde och folk som inte är hinduer och så vidare. I alla fall, och så hon har varit väldigt engagerad där, och hon är väldigt jag ska inte säga uppgiven, men jag frågade henne mycket så, men hur den här kampen, vad tror du kommer hända? Var finns hoppet? Var finns rörelsen? Liksom, försökte verkligen så här, var finns framtiden?
Säg något positivt.
Säg något positivt. Och hon bara, nej, men jag ser ingen lösning på den här situationen. Det finns inget ljus i det här mörkret. Och ändå arbetar hon då helt oförtröttligt med både den här situationen i Kashmir och liksom opinionsbildar och bara håller på och håller på. Och då frågar jag var så här, men hur orkar du liksom? Nu känner jag inte till hennes biografi, du kanske hade förstått bättre, men då sa hon, och sa så här, den här frågan får jag ofta från västerländska journalister, som om hopp var en institution eller en byggnad som har gått sönder och kan lagas. Men man måste förstå att människor som har ryggen mot väggen inte har något val. Man gör det man måste göra oavsett om man känner hopp eller inte. Du vet, i den första politiska essän jag skrev, The End of Imagination, så skrev jag att det finns många krigare som går ut i strid varje dag trots att de vet att de kommer förlora.
Oh my god.
Ja.
Det tänker jag så ofta på när,
ja,
jag ser gladiator och sånt där.
Och om du inte tror, så frågar jag så här, om du inte tror att dina ord kan förändra något, hur orkar du fortsätta skriva om politik? Ibland tänker jag att man inte skriver för nuet utan för framtiden, så att det finns där som ett bevis för vad som har skett. Och samtidigt är det så, det här är så fint, att varje gång du skriver så öppnas ett rum i nuet. Kanske förändras något litet, vad det nu är. Och jag vet inget annat sätt att liksom att leva på.
Mm.
Och det var
rys.
Så att jag,
nej, men, vilken kvinna.
Vilken kvinna, vilken otroligt imponerande person. Och jag tror inte man kan, alltså det är omöjligt att förstå liksom de här ekonomiska, politiska, religiösa, patriarkala krafterna som bara liksom riktar sin strålkastarljus mot henne om och om och om igen, och ändå så bara fortsätter,
ja,
hon,
ja.
Så att jag väldigt, jag tycker också den här boken är rolig, liksom rolig på det sättet, bara att den skildrar en annan miljö,
ja,
än den som man oftast läser om, kanske en anglosaxisk värld eller västeuropeisk värld eller sådär. Så det är en bra också bara ingång till lite grann indisk samtidshistoria.
Hur många
på lite
plus?
Olika sätt. Alltså jag läste, Åsa Linderborg gav den 5+.
What?
Ja. i och nu ska jag säga, nu lite tråkigt hade jag den engelska,
ja.
Men den finns,
jag läste den på svenska.
Ja, du läste den på svenska.
Ja. Eller vänta. Jag vet inte. Ja.
Ja, men 4 plus ger jag den. 4 starka plus. Jag tycker den är jättebra. Vad tycker du?
Men det är en 3 för mig.
Va?
Ja.
Är det sant?
Nej, men alltså jag tycker att den är, jag tycker att den är jätteintressant, men som litteratur så är det, och jag tänker att vi, det är som din bokklubb, men jag tycker som ämne och intresse och hennes liv.
Ja.
Men som litteratur 3 plus.
Ja, okej. Ja, 4, stark 4 för mig. Eller ska vi göra så? Det vi gör så här.
Nej, det betyder död.
Va?
Ja, man kan inte jämföra handflator. Herregud.
Nej, det är väl, om man kollar om man ska ha, om man har AIDS, så var det på.
Nej. Nej, jaha, okej, det kanske är där. Om man gör så här så betyder det att någon av dem som jämför händer ska dö.
Ja, okej.
Ja, men det, jag tycker verkligen att det var läsvärd.
Ja, det var den.
Verkligen. Ah. Och det är alltid gött att läsa en självbiografi, för de bara drar man igenom.
Man bara drar igenom.
Det är inte någon så här jobbiga formexperiment och sånt som vi ska prata om i nästa bokklubb.
Nej, det blir kul.
Det blir jättekul, men du förstår, det är bara en chill.
Det är bara hänga med.
Lässtund.
Det är bara, den här kan du läsa, om du tappar bort det, det gör ingenting. Nej. Det är bara att läsa på.
Ploppa ner in och ut.
Allt är kul med en så episk familjeberättelse också, historia.
Verkligen.
4 plus blev det från oss.
Ja. Va? 4 plus blev det från dig och 3 från mig.
Okay,
men jag tänker att jag kan inte ge alla böcker 4 plus.
Jag tänker att vi har valt böcker för att vi tror och hoppas att de är bra.
Ja, absolut. Men 3
det måste inte vara
bra.
Så normalfördelat.
3 är bra. Faktiskt.
Enligt Aftonbladets.
Exakt. Så jag vet inte liksom varför du...
Nej.
Okej. Tack och hej.
Tack och hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.